En podcast från Aftonbladet.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Ja, hallå där. Varmt välkomna ska ni vara till Hockeymorgon tisdag. Vårt analysprogram där vi djupdyker i statistikens värld. Och tillsammans med Kristoffer Heino Lindberg sitter jag, Tobias Dahlberg, här för att idag fokusera på HV71, Heino.
Ja, det ska bli kul att gräva ner oss lite i HV.
Ja, verkligen. Vi ska ta och ringa upp analytiken Linus Leise om en liten stund. Men dessförinnan så ska vi ju diskutera då hur vi har sett på den här hösten. Då HV71 alltså efter 18 matcher nu i landslagsuppehållet är näst jumbo. Lika många inspelade pinnar som Linköping som är i botten utav tabellen. Och med hjälp av hockeysiffror.se så kommer vi att kunna diskutera framförallt då med Linus om den här offensiven, som det finns vissa justeringar som ser bra ut, men framförallt då hen och defensiven som har varit blek.
Ja, men lite så. Och vi har ju valt ut rätt siffror som vi tycker är generella stora dragen som vi brukar göra. Också viktigt tycker jag att HV är ju, det är ett nytt lag. Man byggde ju om något nytt och därför tycker jag det är så viktigt att ha med Leise som är en stor del, som vi vet, i nya rekryteringar. Vad var tanken? För summa summarum just nu så har det inte blivit bättre.
Nej. Vad tänker du om du bara får tänka fritt om HV71s 18 första matcher?
Jag tänker ungefär som jag trodde. Man äger ganska mycket puck, ganska mycket spelskickliga spelare. Ett ungt lag, tunt lag. Jag tycker att man är lite klena framför egen kasse. Jag tycker att man har svårt också att liksom vinna kampen framför offensiv. Alltså grit-spelare tycker jag har saknats. Men PP har strulat över tid, ja. Men man har kommit igång. Jag tycker man nu på slutet då, om jag gör en liten så här positiv, så tycker jag ändå man har fått igång Riley Woods och killar som ska leverera. Men annars har det varit, sett till första 18 matcherna, så är det ju Ang som har stuckit ut offensivt.
Mm. Han har ju drivit i stort sett offensivt.
Ja, det är han man har sett, och så nu lite Woods på slutet. Rosek där har man sett emellanåt lite här och där, men har ju ingen produktion.
Nej. Väldigt jobbig vecka gick de in i sista inför landslagsuppehållet. Snacka om lite arbetsro den och vinner 2 av 3 matcher.
Ja, och så blev det pyspunka sista matchen. Timrå borta, det är inte konstigt. Det är 3 borta matcher som du säger. Varannan dag spelar man. Hade man tagit 6 av 9 poäng på förtid och sagt så här, vi tar uppehåll nu, då tror jag att alla i Jönköping hade tagit det.
Ja, analytiker Linus Leise. Vad är du mest nyfiken på att höra här nu?
Oj, jag tror att jag, inklusive varenda HV-fan, kommer ju dunka in på det här programmet. Jag vill höra hur man tänkte när man byggde, hur mycket man rekryterar via siffror, tror jag folk vill veta, och jag vill veta. Jag är också intresserad av vad man letar efter. Man har ju hört att Stillman är ute nu som då tillfällig sportchef och letar förstärkningar. Ja. Det har jag läst i alla fall, så allt sånt vill jag veta.
Ja, verkligen. Och Björn Liljander är ju nu då sjukskriven, men han är ju på sportsliga rekryteringssidan Batman, och Linus Leise, han är ju Robin ju.
Precis.
Lilianders högra hand där och är med siffrorna för att hjälpa till. Jag tycker vi gör så. Vi bjuder in Linus i samtalet nu och ringer upp honom ifrån Jönköping. Ja, då har vi gjort så att vi har lyft på luren och ringt ner till Jönköping. Linus Leise, analytiker som kom in i HV71 när de hade det som tuffast här under våren och var med och hjälpte klubben kvar, och har ju tillsammans jobbat med Björn Liljander i Malmö Redhawks tidigare. Hallå där, Linus.
Tjena. Kul att vara med.
Ja, kul att du är med. Och vi undrar ju såklart, hur hamnade du här i statistikens värld? Ta oss gärna med på din bakgrund så vi hamnar rätt i vårt snack här.
Jag studerade finansiell ekonomi tidigare i Lund och jobbade ett tag i finansbranschen, och har alltid varit väldigt intresserad av statistiska samband och teori egentligen. Och sen kombinerade jag det med stora idrottsintresse och började jobba då med Björn till att börja med då i Malmö. Så att den kombinationen blev bra, så att svim på den banan helt enkelt.
Ja, innan vi ringde upp där så pratade vi lite om HV71, och så pratade vi om Björn Liljander som numera då är sjukskriven men som är sportligt ansvarig då som sportchef för HV71. Vi nämnde det som att om han är Batman så är du liksom Robin, hans högra hand, och du kommer med underbyggande fakta och argument till varför saker och ting ska göras.
Ja, men det är precis ganska så bra beskrivning. Vi jobbar väldigt tätt med varandra. Sen är det klart att det är massa, när beslut tas så är det massa olika infallsvinklar som tas i beaktning. Det är som vi säger, det är siffror, det är karaktärsbedömningar, det är videoanalys och alla andra bitar såklart. Men vi jobbar väldigt tätt, det gör vi.
Och vi har förstått det som att det är två delar du jobbar med. Det ena är ju utvecklingen av spelet med tränarna och den andra är ju att tillsammans med Björn då rekryterar ett spelare. Om man börjar med den andra delen, hur går den processen till när ni ska rekrytera ditt och Björns samarbete där?
Det är egentligen, det kan gå till på två sätt huvudsakligen. Antingen så är det jag som får fram en spelare som jag flaggar upp i någon liga någonstans som har kanske haft en bra utveckling eller som börjar sätta upp ett bra spel och som går lite grann under radarn kanske allt. Där det är uppenbart kanske för alla att det här är en ganska bra spelare eller på väg att bli en väldigt bra spelare. Så. Och då flaggar jag upp det till honom och lämnar förslaget. Kanske vi börjar undersöka här och titta djupare och börja förhöra oss. Eller så kommer han till mig med ett gäng spelare. Det kan vara alltid från agenter som har avsett spelare till spelare som han har relationer med som tidigare eller liknande. Så tittar vi från det hållet. Så det skulle säga huvudsakligen är de två vägarna.
Jag har en liten fråga där också bara. Det första alternativet där, när du hittar spelare, hur scoutar du det i andra ligor? Är det något du gör dagligen eller?
Ja, det gör jag. Det pågår konstant. Att ha koll på det. Det gäller att kunna agera snabbt när det är möjligt att dyka upp. Så att titta och plocka ut data från alla möjliga ligor och göra mina analyser helt enkelt. Med jämna mellanrum så dyker det upp spelare som är väldigt intressanta och lägger fram det på Björn. Och sen kanske det inte är så att det här är spelare som ska komma idag, utan det kan ju vara ganska långt fram i tiden. Mm. Det här är spelare som skulle kunna vara tänkbara ersättare till en annan spelare som eventuellt lämnar eller förstärka någon del i spelet som vi tycker vi behöver förstärka. Så att, det är både på lång och kort sikt.
Alltså man kan ha en känsla för en hockeyspelare, man kan ha ett öga för en hockeyspelare, man ser vad den här spelaren är bra på. Men hur mycket styr statistiken eran rekrytering av spelare?
I väldigt stor utsträckning. Om man skulle söka då och jämföra med hur andra gör så tror jag att vi gör det mer än de flesta klubbarna. Det tror jag. Mm. Så vi lägger väldigt mycket vikt vid det. Det gör vi definitivt.
Jag har en liten grej. Som Pasic har ju varit lite offentligt att han är en ren statistikvärvning. Alltså, han är bra i 5-mot-5, bra på att bära puck, stark på puck, transportera in och sätta upp spel och sådär. Men även om han inte kanske har avslutet eller sådär. Det är bara vad jag har hört. Ligger det något i det? Och liksom, hur många spelare i det här laget skulle du säga är rena statistikvärvningar?
Ja, men om man säger så här... Rena statistikvärvningar är ju egentligen ingen, för det är inte den enda aspekten vi tar beaktning. Men det ligger till ganska stor grund. Man säger så här att om vi har en spelare, ett spelaralternativ som vi betraktar som det här är en väldigt bra karaktär, eller har någon form av liksom icke-spelmässig faktor som vi värderar högt, då ska det vara någonting alldeles enastående om inte också det ser ganska bra ut i siffror, så kan man säga. Sen är det alltid så här, det är alltid det, i relation till vad spelaren kostar. Vad kostar en spelare? Det är ju liksom inte så att du bara letar efter de allra bästa spelarna. De allra bästa spelarna är ju i regel ganska dyra, utan det handlar om att hamna rätt i prissättning också. Många gånger så tittar vi efter om man säger så här, undervärderade spelare. Mm. Och i synnerhet någonting vi jobbar hårt med här. Vi har verkligen försökt att bygga ihop och vi fortsätter att jobba med att bygga ihop ett lag i sin helhet. Fyra lines, tre backar, sju backar som kan klara av att spela som vi vill spela och som kan sätta upp spelet vi vill ha som lag och som klarar av det. Det jobbet fortsätter och det är en otroligt viktig faktor. Du nämnde Basic är ju typiskt sett en sån spelare som har de delarna du pratar om i siffror. Så att jätteintressant spelare för oss helt naturligt.
Det här laget som ni har i år, som ni har byggt ihop. Vad var målbilden? För du säger att man ska leta, som du säger, man har ju de obvious, kanske topp 3, topp 6 spelare. Men så ska man fynda. Alltså, eller så här, mycket spelare för pengarna låter det som, lite som du beskriver. Och hur... Ja. Vad, enligt siffrorna då i den världen, vart ska HV sluta enligt siffror? Alltså förstår vad jag menar, vad är målet med den här säsongen enligt siffrorna? Förstår du vad jag tänker? Som lag? Är det att gå för guldet liksom eller?
Nej, det är vi har inte som mål att gå för guldet, utan vårt mål är att ta oss utvecklas. Vi vet att vi är SM-guld, vi kom på en plats, vi var sämsta laget i ligan i 14 år, vi har kvalspel. Vi vet att det har varit otroligt många sportchefer, otroligt många tränare de senaste åren i H71 och föreningen har varit ganska spretig på det sättet. Det har varit många olika inriktningar som har kommit in. Så att vi måste börja bygga. Vi har en kontraktsituation som var befintlig. Vi går in och så försöker vi, som vi pratade om, jag nämnde där tidigare, bygga ihop ett spel i teorin som är tillräckligt för en slutspelsplats. Det är målet, och från den platsen bygga vidare. Vi vet att det tar lite tid, det tar lite transferfönster och annat för att korrigera och hitta alla vägar till framgång, om man säger. Och som sagt, platsen vi kom ifrån, vi var det sämsta laget i fjol. Så det är ganska naturligt att ha en ganska rimlig trappa i hur det ställer upp. Sen är vi naturligtvis inte nöjda. Inte alls med inledningen.
Nej.
Så är det självklart.
Och det tänkte jag, vi kommer alldeles strax här, men Björn kom in i fjol och sen så kommer du in några månader senare. Vad var det ni identifierade där att måste rekryteras och justeras under sommaren inför den här säsongen vi är inne i nu?
Ja, men så här, för att börja med så behöver vi få tag i pucken. Vi behöver ha pucken som lag i större utsträckning. Det är också en, om man säger så här, med tränare Anton och vår filosofi och stabens filosofi i sin helhet, så börjar den med ett större puckinnehav. Det är svårt att spela på det sättet som vi försökte spela då i fjol. Vi anpassade spelet utefter puck och annat, självklart. Men det första vi ville få till är att bli mer speldrivande, få tag i ett större puckinnehav och kunna börja bygga ifrån den basen. Och det är lättare att stå i på den basen och jobba med andra sorts detaljer än tvärtom, om man säger så. Vi behöver bli ett mer speldrivande lag. Vi behöver få in en större puckinnehav. Det kan man säga var grundbulten i det mesta. Sen huvudsakliga grundbulten.
Och det blev ju en stor justering på spelartruppen under sommaren. Då känner du och ni att enligt analysen och enligt statistik att ni fick in rätt spel, att ni hade rätt stomme från start?
Nej, men så här är det. Så vi ligger ju sist i serien. Så nu, som sagt, startpunkten i analysen här är ju att vi är sist inte alls nöjda. Det är vi inte. Vi vill ut mer av vårt spel, och vi jobbar med vårt spel, och vi jobbar med ute på marknaden också för att förbättra oss och förstärka oss och kunna bli det laget som jag pratade om tidigare, där fyra kedjor och tre backpar faktiskt går och sätter upp det spelet vi ska spela. Med det sagt så har vi kommit en bit på vägen i de här delarna. Vi har haft ett större puckinnehav, definitivt. Vi har fått mer kontroll. Från transitions är under mycket större kontroll än vad de var under fjolåret. Så att det finns delar som vi har kommit framåt med, men det finns också delar som vi måste jobba vidare med. Det är helt naturligt när vi ligger där vi ligger.
Ja, nej men, om man ska gå in lite på det, som när jag tittar med ögat och kanske också inför säsongen, så jag hör vad du säger och jag tycker att man ser det också. Man ser valet av backar ofta, alltså spelet börjar ju nerifrån, spelskickliga backar. Och det tycker jag, sen blir det lite individuella misstag som kanske har följt det lite. Men generellt sett så äger ni mycket puck, och det ser man ju på siffror också. Så där är ni rätt ute. Det jag är lite så här, hur mäter ni? Alltså netfront tycker jag har varit ett problem både för och emot när man kollar. Och hade ni med det i sifferbanken också, du vet, för och emot såklart, när man värvar skickliga spelande backar som kanske inte alltid är lika bra utan puck? Hur har ni mätit det?
Jag förstår vad du menar, och absolut har vi med det i analysen. Det som är intressant när det kommer till netfront-diskussionen tycker jag, det är att det är ytan där målen i huvudsak görs i ishockey. Det är liksom, den är ABC, om man säger, både offensiv och i försvarsspelet, mer eller mindre. Att du behöver vara ganska bra i den ytan, det är givet. Men vägen fram till att vara bra i de ytorna, den är inte lika självklar. Och det vi försöker göra är också att man sätter upp och tittar på, vad tror vi i sin helhet om den här spelaren? Hur tror vi att nettot kommer att se ut i vad den här spelaren genererar framåt kontra bakåt? Och på vissa spelare så är kanske box-outen då, man tänker sig en traditionell box-out-situation. Kanske inte bäst i världen, men vi vill absolut inte heller ha någon som är direkt dålig. Däremot så behöver man väga in hur många situationer blir den här spelaren utsatt för på isen. Om man tänker så här att du spelar och sätter ett urspel, tar sig ur egen zon istället för att fastna i egen zon. Hur många box-out-situationer blir du uppsatt och hamnar i kontra en annan spelare? Det är där det börjar bli komplext, det är där det börjar bli stökigt. Vi har haft lite problem med de här delarna som du säger. Framåt anfallsmässigt så är trenden stigande. Mm. Vi jobbar mycket med att komma in i rätt ytor. Vi jobbar mycket med att tilta sannolikheten att vi får till ett avslut i den ytan i vår favör genom att vara i rätt yta vid rätt tillfälle. Så ser det ofta ut. Det är lätt att tänka att det enda sättet att generera en målchans i den ytan är genom att vara fysiskt starkare än sin motståndare. Och det är ett sätt. Det finns spelare som är fysiskt starkare än sin motståndare och kan använda det till att generera en målchans i den ytan, så är det ju helt kanon. Men det är inte det enda sättet. Det finns också massa speltekniska moment där innan. Det finns ett spelsinneskomponent för att befinna sig på rätt yta där pucken trillar ut. Det finns inte minst en mentalitetsaspekt i att verkligen vilja komma åt den pucken. Så framåt så har vi en lite stigande trend där, vilket är positivt. Sen bakåt så är vi har lite problem med zontiden. Och den har kommit som ett resultat av lite pucktapp i mittzon. Vi har lite för hög turnoverfrekvens i mittzon. Vilket leder till att det är svårt att stänga ingången som kommer som ett resultat. Vilket leder till en dålig start på försvarsspelet om man säger leder till ett längre anfall. Och ett längre anfall leder till trötta spelare och trötta spelare leder till mindre skärpa i nedfrontspelet som du säger. Så att det är komplext och vi jobbar på bred front för att hantera det här. Vi släpper till för mycket målchanser och kort och gott, det gör vi definitivt.
Det här tycker jag är väldigt intressant nu, för det du bygger upp nu, du är ju någon form av ett scenario med en start i mittzon där. Hur mycket av det som du tar fram med din analys kan du implementera i Anton och gängets träningar och deras laguttagning och hur man formerar laget?
Ja, men det är så här, jag jobbar jättetätt med Anton och med hela staben. Vi pratar timmarvis med varandra varje dag och utifrån alla perspektiv, utifrån mitt sifferperspektiv, utifrån hans tränarperspektiv så försöker vi sortera upp vad det egentligen är det handlar om. Och det är återigen det här, det är inte bara, det är i regel inte en sak, utan det beror på en drös grejer. Vi hade en start på säsongen som var jäkligt tuff, 6 raka förluster, även om vi faktiskt spelade där och då, så spelade vi kanske bättre än vad vi fick med oss i resultatväg, och sådär är det. Sport generellt, slump generellt kan vara lite streaky, och när den sortens delar spökar för en på kort sikt så är det tufft att hålla uppe tron och fortsätta göra det man gör. Så då blir det helt plötsligt en fråga att hantera om vi ska orka och klara av att göra samma sak igen. För att det finns en sannolikhet att om vi fortsätter göra det så kommer vi få större framgång. Och sen så har vi tappat lite av de delarna faktiskt här på slutet. Där vi har fått gå väldigt tungt på några spelare. Så ser läget ut. Som sagt, vi jobbar ju jättetätt ihop och får hitta utvecklingen i vårt spel. Och vi kommer göra det fram till vi känner att vi är en plats i spelet för att vi känner oss med det.
Jag gillar ju idén det här med att har du bra urspel och äger mycket puck så kommer du få mindre box-out emot. Det säger sig själv lite sådär. Alltså, har du mycket offensiv, det bästa försvaret är ju att snurra i anfallszon och försvara en ledning till exempel. Allt det. Men det jag tänker så här, du kommer ju inte alltid äga puck. Någon gång kommer motståndarna ha puck. Och min fråga är, och det är bara kopplat till det här som jag tror alla tänker. Och det är just, vi tar defensivt då. Hur mycket, är det svårt att mäta och hur har ni mätt rekryteringen när det kommer till spelet utan puck framför mål? Förstår du vart jag vill komma? När du inte har puck, är det svårt att mäta det? Har man misslyckats i den mätningen? Eller är det ett utförande som läggs på tränarna? Förstår du vad jag menar? Att de ska göra det bättre?
Nej, alltså jag lägger ingenting på. Det är en stab som jobbar som en enhet, så jag vill absolut inte hänga ut på tränare. Ingenting sånt. Utan jag tycker en aspekt som jag har varit med här är att jag har spelat lite på säsongen. Det är fortfarande förhållandevis tidigt. Vi fortsätter att jobba på de här delarna och jag tror mig att vi kan hitta sätt att få ner de här inomhusutskotten på över tid när vi får jobba och sortera upp grejer igen. När väl spelet hamnar i den ytan så är det inte bara backars ansvar heller. Alltså, det måste man ha med. Det är inte bara backar som jobbar i, hamnar i boxarvetlägen. Jag tror så här, jag säger så här att har vi misslyckats än så länge? Absolut. Vi är inte nöjda. Vi har släppt till för många skott i inomhusutskotten. Men roten till problemet är mer komplex än själva situationen som uppstår. Och vi jobbar stenhårt för att hitta rätt i de delarna. Det är det jag kan säga.
Bara jättesnabbt. Och så vänder vi på det offensivt då. Min känsla, det här är i och för sig inte sifferbaserat, men liksom Ang, ja, det ser väl alla att Ang driver mycket av er offensiv, eller har gjort. Sen har Woods kommit igång här, jättekul för er på slutet. Rosek kan jag se har en del puck, men han har ju kanske inte fått någon utdelning. Känner du att har ni missbedömt alltså rekryteringar offensivt? Är det så här få som ska driva offensiven enligt siffrorna? Eller är det något som liksom har slagit, alltså Justin Claus till exempel? Hur känner du kring den, det utslaget offensivt?
Ja, men det är också en intressant fråga. Ibland tycker jag att man tenderar att hamna i resonemanget kring att ett lags offensiv drivs av deras bästa eller mest, 2, 3, 4 bästa kanske offensiva spelare, och sen spelar inte resten så stor roll. Jag förstår inte det du menar, men det är lätt att hamna i det resonemanget att den som har flest potentiella poängliga vinner i laget, det har den bästa offensiven. Och, det som sagt, som jag återkommer igen till att prata om tidigare, att vi försöker få igång så att 4 kedjor kan generera, det behöver inte flyga fram, men generera fler målchanser framåt och bakåt helt enkelt. Och försöker bygga ett djup i laget i vårt målskytte. Det är inte som jag pratade om där innan, att det är inte bara fysisk råstyrka eller grit som genererar den sortens målchanser. Det finns andra komponenter där också. Så att jag tycker att vi har ett embryo i delarna. Vi har en stigande trend i inomslutsavsluten. De är på väg uppåt. Vi har fått rätt på en del grejer vi har korrigerat och jobbat med i spelet. Jag tycker vi är rätt på rätt håll i det. Och sen är det såklart att det finns alltid en trupputvärderingssituation där vi också, det är ingen hemlighet att vi ut och tittar på spelare och finns det en sorts spelare med den sortens attribut tillgängliga och också är en bra spelare i övrigt, det är självklart intressant för oss.
Vad tittar ni efter just nu då, när det kommer till just med statistik och analys?
Ja, men vi tittar brett, gör vi. Återigen, det är lätt att tänka sig att om man som vi gör ligger sist och har haft en tuff start på säsongen, så ska det komma in någon som ska ha 50 poäng, det är det som ska ha skillnaden. Det är klart att finns det en jättebra spelare där ute som är duktig offensivt, så är det klart att det är förstärkt. Men det är ju även så att små förbättringar på andra ställen i laget också hjälper oss i stor utsträckning. Vi har tappat Isak Brännström som är skadad lång tid här. Vi har haft lite skador i övrigt på forwardsidan på slutet. Så självklart jobbar vi för att täcka upp och göra oss mindre skadekänsliga helt enkelt. Vi vet att alla lag får skador, och man är också på fortsättningen. Det som gör skillnaden är hur man kan hantera de konsekvenserna av skadorna, så att säga. Så att, vi tittar väldigt brett just nu, det gör vi.
Jag tänker också så här, om vi bara går så här, vad är svårt att mäta för dig? Alltså, förstår vad jag menar? Finns det, om vi vänder på det, mindset tänker jag liksom, de här mjuka värdena i vissa situationer och allt det här. Om, utan att lägga orden i mun, om du får säga, vad är svårast tycker du att mäta?
Ja, men som du säger, karaktärsdrag och personlighet, det är ju svårt med den siffrorna. Det är ju extremt svårt. Sen kan man säga så här, om en spelare är väldigt duktig inom slutet till exempel, om en spelare över tid faktiskt genererar många avslut framåt, ja, då finns det i regel en anledning till det. Och ibland kan det vara så, på ganska många spelare så kan det vara som du säger, en spelare som har otrolig mentalitet och verkligen ett grit i sitt spel och komma åt en lös puck som ligger i en bra yta till exempel. Det är verkligen ett sätt att göra det på. Och sen finns det som sagt, som jag pratade om där innan, de andra sätten är också fint, liksom speltekniskt, spelförståelsemässigt, teknisk förmåga, genombrottsförmåga, etc. Och jag är egentligen så här att jag är alltid intresserad av spelare som har någon av de här egenskaperna och kommer in i rätt yta och kan helt enkelt generera ett stort värde för. Det är klart vi inser av sådana spelare, 100%. Sen, som du säger, det är, när man alltid när man jobbar med siffror så gör man ju en förenkling av verkligheten. All form av statistik är ju förenklingar av verkligheten. Där spelet är oändligt komplext i grunden. Det vi gör med att plocka ut en siffra är att vi får en möjlighet att förstå det och titta på det och titta på utvecklingen över tid. Det vi ger upp i andra änden är ju kontext i övrigt, där det finns faktorer som spelar roll som helt enkelt inte kan greppa och få med i samma rum. Men siffrorna är också en bra grund och bra förutsättning att hitta rätt sorts spelare och... Jag vet inte om jag svarar på din fråga.
Nej, men absolut. Jag har ett litet exempel. Man brukar prata om det här storhetssyndromet. Alltså du har en spelare som spelar kanske i ett lag som inte har haft några framgångar. Du vet, vi pratar om det här vinnare och förlorare. Så kommer du till en stor klubb och så skiter du ner dig. Förstår vad jag menar? Att, kollar du, vägen in det också? Ja, men, för du pratar om att han är bra i de här områdena. Jo, men i vilka klubbar har han varit det? Och lägger du på trycket utanför hockeyn? Du har ICA-tanten på ICA som säger du är för dålig. Du levererar inte. Alltså psyket hos en person att hantera... press. Förstår du lite vad jag menar i de situationerna, i slottet liksom? Det blir en helhetsgrej.
Ja, absolut, jag förstår vad du menar liksom. Och ja. Det är klart att det är stor press att spela här i Jönköping. Ja. Det är det. Men där får man också titta lite grann på var vi är. Jag tänkte när jag kom hit här att det här är kanske det största projektet och det största jobbet det går att ta sig an i stort sett i svensk ishockey. Vilket är otroligt inspirerande. Det är därför jag gör det. Men med det sagt så behöver vi bygga väldigt mycket grejer från grunden. Vi behöver bygga, som sagt, en massa sportchefer in, massa tränare in och ut, massa år i följd. Vi behöver bygga vårt spel från grunden, vi behöver bygga vårt playbook, vi behöver bygga vår truppsammansättning. Och i, som du säger, i den bästa av världen där vi kan bara stå och välja på ett gigantiskt smörgåsbord av alla möjliga spelare som har varit i alla möjliga sammanhang. Då kanske det är lite lättare att ta hänsyn till de grejerna, även om de är svåra att ta ut i spel. Det är svårt att konkretisera dem, jag förstår vad du menar. Mm. Så i det läget så kanske man kan väga in det, men i ett läge där vi behöver sortera upp och sätta egentligen hela grunden från start, då måste vi titta på det, vi kan konkretisera det spelet, så får vi jobba med att få ut det på isen. Det
är det vi får göra. Mm. Ja, och ni, som du säger, det är en lång process som tar ett par år för att komma dit man verkligen vill, såklart. Men det är ett misslyckande i inledningen på säsongen, och kollar man på förväntade mål emot så är ni ju i botten av tabellen. Du har touchat vid det, men anledningen till att ni är i botten när det kommer till den defensiva parametern, har det att göra med någonting som är felanalyserat, eller har det att göra med exempelvis kondition eller slarv, eller vad kan ni peta i?
Men vi gör ett jobb just nu som pågår hela tiden för att sortera upp det och få fram det och få det till att fungera och få effekt i spel. Vi har en trend har varit nedåtgående här på slutet. Vi har haft en rätt ansträngd situation med skador och drabbat
Just det.
Det är en faktor, det är det. Det mentala blir en stor aspekt i det hela. Vi började att spela det helt okej starten, fick inte med oss poäng alls. Det är väldigt svårt att hålla i spelet. Det är en utmaning att hålla i spelet när det blir på det viset. Det jobbar vi med att komma upp och spela precis som vi vill igen. Sen är det som du säger, det vi gör. Vi jobbar konstant på att hitta rötterna till det. Så det är som sagt här, en situation är när vi uppstår framför mål. Det blir också tonvis av situationer där vi får ganska mycket zon till på oss efter ett dåligt pucktapp till exempel i mittzon eller på en ingång. Och vi kan få ingen bra hemgång, och från ingen bra hemgång så är det svårt att komma ut i pressen i egen zon till exempel. Och, där har vi mycket faktorer. Det spelar mer roll än vad folk tror generellt. Rent tid, få ner kvantiteten på situationen. Vi har ganska många skottförsök på oss. Många skottförsök på oss i många andra situationer att hantera. Och så vidare. Så att vi jobbar konstant på flera olika fronter.
Jag har en sista fråga så här. När ni står och stångas, du och Anton eller vem det är, Stillman eller vart man är på, hur mycket tycker du som analytiker att dina synpunkter ska vara avgörande i till exempel vilka ska spela PP? Alltså är du med vad jag menar? Alltså avgörande moment både i match och kanske laguttagning, hur mycket tycker du enligt dig att dina siffror ska vara betydande för det beslutet?
Tycker, jag tycker att det är viktigt och det går att mäta också och faktiskt fram att det är ganska viktigt. Det betyder som jag pratade om innan, det betyder att det fångar all kontext. Anton Stillman, vår assisterande tränare, alla de har ju massor av värdefulla egenskaper och kunskap och förståelse som inte jag. Och självklart så står inte jag där och säger vi måste göra så här, utan vi diskuterar hela tiden. Och en sak vi försöker att hålla, vi har många olika infallsvinklar, vi försöker hålla i staben att om en bäst idé vinner, det är det inte komma. Det är liksom det är den som sätter fram det logiskt bästa argumentet, den vinner liksom och ska få fram sin grej. Och det kommer alltid vara heta diskussioner, och det är det här också liksom, vilket det ska vara, det är så det kan bli bättre. Men generellt, jag är jätteglad så länge vi kan sätta en kultur av bästa beslutet vinner i olika frågor, eller bästa argumentet vinner i olika frågor, så tycker jag att man hamnar rätt. Jag är helt övertygad om att vi kommer att växa och fortsätta växa när vi är där. Och det är som sagt, det innebär att ibland så är det ett perspektiv som är det rimligaste, ibland är det ett annat. Så att, ja, det är svårt på din fråga.
Jag bara har en rolig grej bara så där. Det är lite allvar och lite glimten. Om jag tänker så här, inför en kvalserie säger vi. Negativt eller positivt, det spelar ingen roll. Alltså en viktig match. Spelar du Dickov eller spelar du Lassi Lehtinen med bättre siffror som han hade i serien förra året i Modo? Alltså vem spelar du? Förstår du vad jag menar?
Jag förstår vad du menar och tyvärr, jag kommer inte besvara den frågan.
Nej, jag har
ingen kommentar på det utan... Nej,
ja. Ja, nej, men det jag tänkte var siffror mot liksom mindset. Alltså Dick och vi kände var bra när det gäller. Ja.
Men du Linus, kan Anton och Lera Stommen ibland bli lite trötta så här, bara tyst nu Linus med dina siffror här och
eller säkert. Jag har 100%.
Det är så.
Har ni rykt ihop någon gång eller så där? Alltså
nej. Rykt ihop vi ibland håller lite med varandra och vi vill ha vi har en bra relation och liksom vi bollar mycket i det och konstant, så att jag skulle säga att det är klart att vi inte är överens, men man kallar det riktning ihop eller inte.
Ja. Det är också,
ja.
Ja. Jag vet vilken nivå, jag känner ju Anton väl och jag ska säga det, han är jätteglad i dig, så jag är jättetacksam att du är med och han är jätteglad i Leise, men jag känner ju Anton, han har nog skällt ut, hörru, dina keeprar får se till att ta puckarna nu.
Ja, exakt. Men du Linus, jag undrar också bara just när vi är inne på det här med Anton och ledarstaben, under en match, hur mycket involverad är du då? Kan du liksom se saker som du förmedlar till båset eller kanske till och med i omklädningsrummet emellan perioderna?
Men jag brukar ingen kontakt under spel. Sen är jag med i paus och håller och diskuterar lite. Ibland kan det vara någon speciell del i spelet och jobba på och slänga ett extra öga på det och hålla lite grann med Anton och tränarna. Så kan man säga liksom, men ingen jättestor roll under matchen, utan det är mer att bolla lite grann i paus och sådär. Vissa delar. Det går liksom inte att ha oändligt med information i realtid under match och sådär, utan då handlar det om att fatta smarta och snabba beslut utifrån det informationsläget som finns på den tid som finns helt enkelt.
Just det.
Jag bara har en grej. Utifrån oss, bara siffror, för det är ju ändå det som är så kul nu. Vilken spelare är du mest nöjd med fram till det här uppehållet när det kommer till vad som motsvarar siffrorna? Förstår du vad jag menar? Inte... I analysen, ingenting att du gillar alla spelare lika mycket och allt det här, det förstår jag. Men jag menar just mot siffrorna. Mm. Vilken stämmer bäst överens med det du trodde? Förstår du hur jag menar hittills mot siffrorna?
Jag förstår vad du menar. Jag vill egentligen inte kommentera enskild spelare på det sättet.
Nej.
Jag passar på den kommentaren.
Ja, jag köper det.
Ja. Vi vänder på
det är bara kul, man skulle vilja veta hur det...
Vi vänder på frågan Linus avslutningsvis här bara. Det är ju landslagsuppehåll nu. Om en vecka är det väl kanske då som vi börjar se lite mer utav bygget mot nästa match då. Kommer vi se en ny spelare i HV71 då?
Det är inte omöjligt. Det är möjligt att det är så, men det är absolut inget som är givet eller sådär. Utan vi tittar på marknaden och om vi får ett läge och vi hittar rätt spelare så går chansen att slå till. Och då kommer vi säkert att göra det. Sen är det oklart ännu om det kommer bli så.
Ja, det sitter ingen på något flyg eller buss eller båt på väg till Jönköping just nu då, med andra ord?
Det gör det inte, nej.
Skönt om man hade sagt, det vet man aldrig.
Det är klassiskt. Ja. Ja, men Linus, ditt jobb är ju verkligen, verkligen intressant ju, och säkerligen någonting som hockeyn kommer bli ännu mer fokuserad kring. Oerhört kul att du kunde ta lite tid och gästa oss i Hockeymorgon.
Ja, men absolut. Tack för att du kom med.
Tack
så
jättemycket.
Gott, ha det gott. Hårt framöver.
Ha det gott. Ha det gott. Hej,
hej.
Ja, det blev ett ganska så långt men mycket intressant samtal här med Linus här idag.
Ja, det blev ju det. Man hade så mycket att säga så att man trollade bort sig själv nästan. Alltså man ville veta så mycket. Mm. Men jag tror att vi frågade det som lyssnarna vill veta och vi själv vill veta. Jag tror att alla, vi är ganska samsyn tror jag i ja. Hockey-Sverige på vart det har felat i HV.
Ja, och Linus jobbar med siffror, statistik. Det är den datans, statistikens värld som han lever i. Vad fick du med dig av samtalet?
Nej, men jag fick en lite bredare bild på hur det är byggt. Jag förstår att man bygger inte för att vinna guld. Man bygger på något sätt efter spelare för att lyfta i en platå, lämna bottenträsket. Mm. Och det vill man göra genom att äga mycket puck, säger han. Och då har han letat efter, Anton vill spela så, nerifrån. Och då har man letat efter spelare som kan klara av, behärska det, alltså bra med puck. Och det börjar nerifrån backar. Det enda jag är lite skeptisk till, det är just... det låter som på Leise så är det viktigare kanske att se till liksom bygga grunden innan du adderar liksom grädden om man säger. Mm. Jag tror redan i tidig rekrytering att det är jätteviktigt att ha vinnare med. Folk som har vunnit, alltså de mjuka värdena, att de är, jag tycker de är viktigare än siffrorna faktiskt. Mm. Men där är jag lite old school och jag tycker det här är intressant att man gör lite på ett lite annat sätt där.
Jag vill inte svara exempelvis på det här med vem man ska ställa i mål av Lassi, Rehtinen eller Dickov. Ja. Och inte vilken spelare som har stuckit, eller som är mest lik då den analys han själv gjorde. Så att,
nej, men
det ligger lite i det du säger där då. Med...
Ja, och absolut. Sen är det ju väldigt intressant. Jag tror att man kan fynda väldigt mycket på de här siffrorna. Och jag brukar själv säga att siffror ljuger inte. Så att, däremot så handlar det om hur alltså det är väldigt komplex när man ska bygga ett lag. Det här är ju moneyball. Vi satt ju och pratade, det är ju moneyball liksom. Mm. Och då tycker jag ändå att felar det lite så kan det fela väldigt mycket. Så att jag skulle vara väldigt rädd att bygga allt på siffror.
Ja.
Samtidigt, bra verktyg.
Ja, men det lät ändå som att man bygger en ganska stark grund i rekryteringen på just statistik och siffror för att hitta den spelare man vill ha.
Ja, och sen som man också säger att de gör ju det här tillsammans och han väger ju också in, eller de väger ju också in andra parametrar än just siffror. Men känslan är fortfarande att det är svårt att mäta värden, de mjuka värdena. Återigen, du kan vara bra i ett suitcase-lag. Du åker runt och tjänar pengar och gör massa mål. Så kommer du till ett vinnande lag där du har lite press på dig. Så slutar man producera. Det ser vi väldigt ofta. Och den mätningen undrar jag om hur många sådana de har. Men det är bara spekulationer.
Och han pratar ju Linus också om att de är inne i en förändringsprocess. Ja. Dels då hur man ska bygga laget. Och det tar ju ett par år då. Det är, man ska hitta rätt spelare. Mellan säsonger är ofta de gör de stora värvningarna och sådär. Men också att de var någonstans på väg framåt. Och den lilla dippen nu i defensiven senaste tiden tolkade som att det har med skador att göra. Och andra mjuka värden kanske snarare än.
Kanske så. Skador, med lite förslitningar på spelare. Man också mött, ska sägas, Rögle. Frölunda, man har mött topplag. Sen man i Djurgården slog man ju. Man stod ju i LHC. Och sen så pyspunkar och Timrå och så. Men man har haft tufft schema ändå med de här topplagen. Då. Mm. Den har vi dubbel mot Rögle.
Ja, exakt. Ja. Det ser det vänder där. Ja.
Exakt. Mm. Så att om man nu kollar på sista 5-6 matcherna. Men,
ja, det är väldigt sant ju.
Eller hur?
Det är skillnad att möta Leksand, Malmö och lagen i botten.
Ja, men lite så. När vi går in på sista 5-6 matcherna så är det ju bara 3 av dem är ju topplag. Liksom, eller ja. Så att, men summa summarum, vart är HV just nu innan uppehållet då? Ja, man har dalande kurva, sämre defensivt. Ja. Men han säger att det ser bättre ut offensivt.
Verkligen. Sen så här, jag tänkte säga... Ser du trendbrott? Men trendbrott har vi sett. För de vann ju faktiskt 2-3 matcher. Mm. Borta också här nu i veckan. Men ser du någon form av förbättring i HV71? Ser du dem som ett lag som kommer resa uppåt i tabellen?
Väldigt svårt att säga. Det är så otroligt jämnt. Jag tycker ändå att Anton reser sig vid 9 liv. Alltså jag tycker han har en förmåga att vara bra när det gäller. Alltså när man börjar räkna ut dem. Så det ska vara det. Sen tycker jag också att Lasse Lehtinen har sett lite bättre. Det är lätt att säga, nu small det igen. 5 mål här. Men jag tycker med se att han kanske har vaknat till lite. Viktigt att få tillbaka Dickov såklart. Mm. Och sen handlar det om att kan de förstärka det här, Tobbe? Så vi hör ju att det är saker på gång in.
Ja,
utan att han säger det rakt ut. Mm. Då kan ju saker hända. Ja. Få in en äng till och så en Kinnemin där framför mål.
Ja, och en Borgström har varit
fint. Och en Borgström till.
En Borgström typ i alla fall. Ja. Borgström själv, han kommer inte komma tillbaka. Men
nej.
Borgström typ.
Typ, exakt.
Ja. Men du, Linus Leise. Mm. Att han lämnar finansbranschen för att hålla på med hockey.
Mm.
Han väljer det roliga för kanske det som är mest avkastning. Det här är bara min vilda gissning jag läser utifrån.
Nu är du dömande, Tobbe. Nej, du vet, han sitter ju på 350 blås i HV. Nej då. Nej, men absolut. Häftig bakgrund. Det verkar vara en bright kille. Väldigt ödmjuk, trevlig. Men tror på sin sak. Jag hör att det finns en självsäkerhet i honom. Och det är bra. Jag tror att han har koll på mycket. Men som sagt, jag tror man måste vara ödmjuk för de mjuka värdena.
Ja, man ska välja det roliga i livet. Hockey är roligt.
Ja, han verkar skittaggad. Han, han gillar ju utmaningen.
Ja.
HV, Jönköping, får dem på banan igen. Nej, han verkar rolig att jobba med.
Verkligen en utmaning också i Jönköping. Intressant, lite nytt grepp vi tog den här tisdagen. Mm. Och nästa tisdag lär vi ju göra något liknande.
Ja, men jag tror att med vår summering här, vart vi är, vi går igenom siffrorna ihop med de som ansvarar för dem, höll jag på att säga. Jag tror att det är ett roligt koncept som jag tror folk kommer tycka om.
Mm, så är det. Tack ska ni ha för att ni har lyssnat och hängt med oss idag. Om ni lyssnar under tisdagen så kan vi ju säga också att Charlie är ju tillbaka med sin panel här under morgondagen. Och lyssnar ni efter tisdagen så finns ju Charlies program redan ute. Och så är vi tillbaka igen som vanligt på fredag som ni kan följa på YouTube eller via Sportbladet. Ha en trevlig hockeyvecka.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.